Vi tar det igen. Du kan alltså inte komma oanmäld. Maken kan vara hem.
Om du sa att han hade bil. Jag ser ju om den står här. Vad är det för märke?
Amerikanskt. Längst fram så står det en hjort.
En Dodge.
Ja, just det, så var
det. Färg?
Blå. En nyans mörkare än dina ögon. Han brukar ställa den i garaget nere på gården.
Men då är det bara att titta där.
Nej, så enkelt är det inte. Ibland är han slarvig så ställer han den på gatan.
Vilken gata? Det är ju fyra gator. Kvarteret har ju fyra hörn.
Titta alla fyra för helvete. Du ska få ett tips. När han är hemma så sitter han oftast i köket och lyssnar på musik. Klassisk. Hör du Beethoven så sträng för båten. Ta alltid kökstrappan för säkerhetsskull. Jag lyssnar aldrig på musik. Jag är tondöv. Fast vissa signaler går ju fram i alla fall.
Välkomna till avsnitt 94 av filmpodcasten Titta de snackar. Det som alltid med mig, Emil, och med Gustav. Och Gustav, vad är det vi kommer prata om den afton?
Vi har det lyssnarens val som har dragit ut lite på tiden och där det inte har varit någon jätteanstormning. Ni fick välja mellan tre svenska titlar som ni lyssnare på något sätt har föreslagit under de här 94 avsnitten eller vad det är vi har gjort.
Och vilka tre titlar var de fick välja mellan, Gustav? Det här kommer bli intressant nu hur du uttalar.
Om jag vänder mig om.
Ja, Björn Runges film och nästa film.
Ja, då hade jag rätt, Ja, precis. Och Babylonsjukan. Nej.
Babylonsjukan.
Ja, fan, jag tänkte att det inte var Babylon.
Staden heter Babylon.
Ja. Och Lust och fägring stor. Bo Widerberg-filmen. Om en 14-årig påg, Malmö-påg, spelad av Johan Widerberg, som på 40-talet i Malmö inleder en relation med sin 37-åriga lärarinna, spelad av Marika Lagerkrantz. Det är alltså vinnarfilmen, men det känns som att det är väldigt få som egentligen vill prata om de här. Det var inte så många som röstade på de här svenska filmerna, eller hur?
Nej, det är sant. Men av dem som vi hade då, som man kunde rösta på, så är det ändå Lust och fägring stor, den jag har sett lyssnare pushat för.
Ja. Ja, jag trodde ju Björn Runge skulle vara överlägsen där på något sätt. Men...
ja, jag trodde faktiskt också att det skulle finnas mer Björn Runge-kärlek bland våra lyssnare. Men ja, det blev Lust och fägring stor, men det är väl ändå, kan man säga att det är en svensk filmklassiker, Gustav?
Jo, men det är ändå lite filmklassiker. Dels var den Oscar-nominerad och ganska hausad. Då. Det jag tycker är konstigast, det är mest att Marika Lagerkrantz, den här kom ju när jag var, vad var jag, 18, gick på gymnasiet. Det var en äldre kvinna, Marika Lagerkrantz. Hon har ju lite den här äldre kvinna-looken även när hon var yngre. Men att hon då är 37 år i den här filmen, på riktigt tror jag att skådespelerska Marika Lagerkrantz är 40 år. Men det är ju min ålder nu. Det känns så konstigt att ha sett den här filmen då. Och då var det ändå den här fantasin. Åh, tänk om jag var den där pojken. Men nu om jag skulle liksom bli förförd av Marika Lagerkrantz i den filmen, så hade jag varit en jämnårig lärare. Jag hade förmodligen varit Thomas från Bröms nu, hennes
man. Du har gått från att vilja vara pojken i klassrummet som blir förförd, till att du vill vara läraren nu som förför eleverna.
Nej, man kan säga att jag har gått från att vara den där pojken som suktar efter lärarinnan till att vara Marika Lagerkrantz alkoholiserade man som sitter med sina uppfinningar och är snäll, men ingen människa som kvinnan vill ha som älskare. Ja. Vem är du i den här filmen? Du är ju ens med, Emil? Du är Johan Widerbergs sura pappa.
Ja, eller jag är typ karaktären Lisbeth kanske. Tjejen i filmen som är kär i Johan Widerberg.
Och säger att du kan få göra vad som helst. Ja,
jag har ju då gjort temperaturlistan den här veckan. 10 punkter då alltså. Från punkt nummer 1 som är det kallaste med filmen, eller det sämsta eller det jobbigaste med filmen, till punkt nummer 10 då som är det bästa med just den här filmen.
Får jag fråga en sak, Emil? Hur ställer du dig inför? Det här är för andra veckan på raken som vi pratar om en svensk film. Och jag kunde känna, i förra avsnittet pratade vi om den väldigt aktuella Känningens sorg. Håkan Hellström, filmatiseringen om man så vill på hans låtar. Och det jag märkte när jag lyssnade av det avsnittet är att det känns som att du och jag, även om vi båda har Tourettes, så vi säger vad vi vill ganska mycket mer än många andra. Men det kändes ändå som att vi hela tiden finns en konflikt, att vi är lite försiktigare när vi pratar om svenska filmer. Och det tror jag stör oss båda när vi upptäcker det. Eller är det här någonting du har känt dig brydd över?
Nej, eftersom vi båda jobbar lite med filmer, eller vill jobba med filmer, hur man nu vill se på det, så det är klart att det bränner lite när man pratar om svensk
film. Vi är ju båda dåliga så kallade nätverkare som vill helt enkelt knyta fler kontakter än vi har. Eller vi vet att vi behöver det. Och då blir det ju alltid...
Ja, men det gjorde väl att både jag, du och Tony Savler, som var gäst i förra avsnittet, blir väl lite mer korrekta och lite mer försiktiga hur man uttrycker sig. Men för jag märkte av det när jag en gång skrev en reflektion av en svensk film och fick ett argt mail av regissören.
Kan du inte säga vilken regissör det är?
Nej, det tänkte jag inte göra. Men vi har berört den regissören redan i det här avsnittet. Men jag har i alla fall gjort den här temperaturlistan. Ska vi gå igång med den så ser vi,
ja,
om
men
hur korrekta
det, apropå det vi pratar om, så vill jag då säga, för jag tycker att jag tog på mig rollen av kritiker i förra avsnittet, Känn ingen sorg. Jag gillar Cilla Janket, manusförfattaren till Känn ingen sorg. Och jag gillar den filmen. Kör igång!
Ja, okej. Okay. Då kör vi här då. Punkt nummer ett, det sämsta med filmen. Och det är en sak jag bara vill få ur världen. För jag gissar att det här är någonting som många redan snackat om när den kom och senare. Jag har ju sett den här filmen innan. Säkert den gick på SVT, kanske slutet av 90-talet någonting. Så jag har sett den, men jag har väl inte varit med att diskutera filmen så mycket. Men punkt nummer ett i alla fall. Och det är en fråga till dig, Gustav, lite. Finns det inte någonting lite otäckt i att pappa Widerberg använder sin son i den här filmen, i den här rollen?
Nej, alltså det pratades om när den kom, det var väl lite problematiken att Johan Widerberg han är ju ingen 14-årig pojke. Han är väl 20 år gammal när han spelar in den här. Och det är en ganska stor differens i den åldern. Och att det kanske kunde kännas lite märkas att han att, tycker du han känns rakt igenom 14 år? Alltså, jag tyckte det är mer den här gången
jag
då.
Jag tänkte väl aldrig riktigt på vilken ålder de där ungarna är i. Men om man spelar mellan 14, 15, 16 någonting sånt där, högstadieålder, så köpte jag väl det. Men jag tror även att inte hon, tjejen som sen säger till unga sonen Widerberg här då, som spelar den här karaktären Stig, när hon säger till honom att du får göra vad du vill med mig och ta av sig sina kläder. Hon är väl inte heller. Hon är väl inte också 20-21.
Är hon? För hon kändes ju, speciellt hennes nakna kropp, kändes ju 14 år.
Jo, men på något sätt så plockar jag upp att
hon var äldre. Fan vad obehagligt det här. Hur vet jag att hon kändes 14 år? Jo, jag är storebror till systrar. Jag blev så här lite skärrad över mitt uttryck. Det lät så snusgubbe. Hon såg ju 14 år, jag kan då. Hon såg ut som 14 år och 3 månader.
Ja. Det är liksom... som att läsa av, du vet, årsringarna på en träd.
Ja, precis. Jag har stått utanför så många gymnastiksalar, så jag vet exakt. Ja, nej, men hon kändes, då köpte jag henne i varje fall ännu mer, att hon var i rätt ålder.
Jag köper båda, men sen spelar jag även Widerberg en karaktär. Och vi kanske kommer komma mer till honom sen. Men han spelar också en karaktär som är så här, lite vuxen och lillgammal och sådär.
Lillgammal, men inte på det här schablonmässiga sättet. Utan som jag kan känna igen från den åldern, att runt just, alltså han leker ju med de andra 14-åriga pojkarna. Men runt de här kvinnorna, äldre kvinnorna, så visar han sin mer så här intellektuella sida. Och det kunde jag känna igen.
Men jag tror att det hade blivit värre om Johan Widerberg hade försökt spela 14 år som 14 år och pulka haft sig, eller du vet sådär. Att han spelar ändå en sån så pass vuxen karaktär gör kanske att man köper det.
Åkte du
mer
pulka när du var 14 år?
Nej, jag kom på när jag sa att det kanske jag gjorde i och för sig. Men jag var då, kollade porrtidningar och spelade GoldenEye då på Nintendo 64. Vi går upp till punkt nummer 2. Här kommer egentligen mitt stora problem med den här filmen. Och det är väl det här också, jag antar att den kommer spoilas lite kanske, men det är det att när jag väl ser klart den här filmen, så känner jag att filmen bara har duttat lite överallt i massor av olika parallellhandlingar. Vi har Johan Widerbergs familj, vi har förhållandet till den här kvinnan då, vi har även förhållandet till kvinnans man och så här. Men det känns att ingenting riktigt har knutits ihop, eller jag får inte så här sluta, jag känner att okej, det var det här Bo Widerberg ville säga, utan istället känns det som att jaha, men här har de nog fått klippa bort massor av scener som inte har funkat av någon anledning. Som den här filmen
saknar. Så vad är din punkt två? Att hur den knyts ihop?
Det är att filmen är väldigt duttig. Och håller inte riktigt ihop i slutändan. Och inte ger mig riktigt något slut jag känner. Jag vet inte riktigt vad jag ska känna när den här filmen slutar inför någonting.
Det den gör. Man har ju sett andra sådana här. Speciellt när det är filmer som handlar. Jag tänker på Hannekes Pianisten. Som inte jag var särskilt förtjust i, men som ju är älskad av många. Och när det är de här relationsdramerna om förbjuden kärlek och det är rakt igenom drama, så brukar det vara väldigt koncentrerat kring det. Det minns inte jag heller från förra gången när jag såg den, och blev förvånad under filmens gång att det utvecklas på något sätt så fort Marika Lagerkrantz och Johan Widerbergs lärarinna och skolpojke börjar ligga med varandra, så försvinner Marika Lagerkrantz lite ur filmen och det blir Johan Widerbergs relation till hennes make, där man undrar hur oförsiktiga de kan vara när han bara kommer hem, och så får de någon vänskap som det läggs väldigt mycket speltid på. Och där kunde jag känna det själv att så här, okej, här blev jag lite förvirrad. Är det då Johan Widerbergs relation, är coming of age, alltså hans relation till hela vuxenvärlden, men den är ju verkligen presenterad som en kärlekshistoria mellan den äldre kvinnan och...
Jo, men precis. Men det är väl just det osnygga i att den har... Det handlar om så mycket, men jag kan aldrig riktigt veta vad den egentligen handlar om. För att jag tycker det är snyggt det där att jaha, okej, så nu skapas det någon sorts vänskap mellan älskaren och då mannen. Fan, är det här filmen? För att förut var det ju en film mellan den förbjudna kärleken och den smutsiga kärleken, eller... Vänta nu, eller handlar det om hans relation till hans bror, eller vad är det? I slutändan blir det bara för mig en film som inte handlar om att visa hur... Att man bara vill försätta den här karaktären då, Johan Widerbergs karaktär, i flera situationer i hans liv. Där man ska visa på att han tar över någon sorts vuxenroll, eller att han... För jag menar att han blir den vuxna.
Ja, eller att vuxna bakom kulissen är precis lika bräckliga som 14-åringar.
Nej, men för jag menar, kalla mig dum, jag kanske har missat hela poängen med filmen, men vad säger slutet när han snor de där böckerna och promenerar ut från skolan? Jag förstod inte riktigt. Vad skulle jag säga, att han behöver inte skolan med lärare och sånt?
Ja, nej, jag tänkte mest att han tar med sig kunskapen. Han tar med sig kunskapen och gå vidare med livet.
Okej, och sen en till sak som jag tycker också tyder på det här, att det känns som att saker är bortklippta. Det är det här att varför får vi aldrig se, eller så är det bara ett konstant val då, men varför får vi aldrig se Thomas von Brömsen och Marika Lagerkrantz i samma rum? Det blir någon sån här Fight Club-grej där, så det är nästan som att de spelar samma person.
Jag tror det var något sånt. På något sätt tror jag att på något sätt kände jag, för det tyckte jag var lite bra också. Så jag kunde gilla det till en viss punkt. Men sen när Thomas von Brömsens karaktär involveras allt mer, så kände jag att det behövs. Då kändes det som att det blev lite konstigt att de aldrig var tillsammans. Medan i början var det mest ett konstnärligt grepp.
Nej, behövs,
för att visa hur separerade de är ifrån varandra. Men sen började jag störa mig lite på det också.
Nej, för just i den scenen när de väl är i samma rum, det är när han däckar då Thomas von Brömsens karaktär. Då kan hon komma in och hämta Johan Widerborg. Det blir som den scenen i Fight Club. När Helena Bonham Carters karaktär bråkar med Edward Norton. Och sticker från huset. Och då kommer Brad Pitt fram. Alltså det blir bara som konstig känsla. Det känns som att det saknas någon scen i slutet av filmen. Där Thomas von Brömsen typ konfronterar. I alla fall en scen där de har någon dialog mellan varandra. Men det är i alla fall det jag tycker filmen känns så här. Jag vet inte riktigt vad den vill säga mig. Jag vet inte riktigt vart huvudhandlingen ligger i filmen. Jag tycker den känns lite så här. Där det kanske behövs en dramaturg som hade kommit in och fått manuset mer fokuserat eller någonting. Då tar vi punkt nummer 3 då. Och det är fortfarande kallt alltså, men vi rör oss mot de normala temperaturerna. Och punkt nummer 3 är ett tillfälle faktiskt. Och det är ett tillfälle i filmen där Bo Widerberg har bestämt, för han har även skrivit manus och allting, att alla skådespelare ska nu spela på alla cylindrar. Och det kommer 3 scener i rad där. Det är först scenen där Johan Widerbergs mamma då får reda på att brodern är död. Sen så kommer någon sorts uppgörelse mellan den här unga flickan då som är kär i Johan Widerbergs karaktär på biografen. Och efter det kommer en scen då där Marika Lagerkrantz ska försöka våldta honom typ. Och så ska skådespela bara för fulla hästar, vet du, så mycket hon kan. Och där blir det så här. Nu ska de här svenska skådespelarna verkligen försöka skådespela sig till nästan en guldbagge. Jag tycker det blev lite jobbigt att allt kom i ett kluster där.
Jag tror jag mer har lite, för det jag tyckte var spännande, jag har varit i en relation lite Johan Widerbergs, fast jag var inte så ung, men just när det är en sån här förbjuden relation, och det tappar jag ju längre filmen går, just med Marika Lagerkrantz resa, så känner jag att jaha, okej, okay, och nu ska hon tydligen vara psykopat, alltså nu är hon helt knasig, men det har varit för lite som visar på det igen här, att man blandar in Thomas von Brömsens karaktär i sin egen film med Johan Widerberg. Men där med Nina Gunke som spelar Johan Widerbergs mamma, måste jag bara säga att hur gammal var du när du såg den här första gången?
Alltså jag minns inte om jag såg den på SVT eller om mamma hyrde den, men det kan ha varit någon gång efter 97. Kan vi säga.
Du hade väl aldrig pallat att se den med din mamma?
Ja, jo, jag har nog sett den med min mamma. Okay. Hur ska jag veta vilken film mamma tar hem på hyrvideo?
Ja, men blev du generad? För jag tycker du kan nämna så här att det här är en sån film man inte vill se om sin mamma.
Jo, jag har inget större minne. Alltså, jag har inget större minne av att jag verkligen. Alltså, jag vet att jag har sett den och att det måste varit antagligen på TV eller via att mamma hyrde hem den. Men jag har inget minne av det. Men American Psycho, Basic Instinct, även Showgirls har jag minnen av att jag suttit i ett vardagsrum med min familj. Och de läskiga, lite obehagliga snuskscenerna har kommit. Men den här filmen så minns jag inte riktigt när vi såg den. Alltså den situationen tyvärr.
I en kärlekshistoria hur som helst så vill man ju heja på något sätt på paret. Även om man vill att den ska ta slut. Även om man vet att det här är inte så bra. Så ska man känna att man tror på kärleken mellan de här två människorna. Och där är jag lite både och. Alltså jag köper den inte hela vägen ut. Och det förändras ju också. Det gör ju inte Johan Widerbergs karaktär heller. Men till exempel blir jag så här. Nina Gunke som spelar Johan Widerbergs mamma, hon är inte med så mycket. Men där finns det också, precis som man utvecklat Thomas von Brömsens roll gentemot Johan Widerberg, så hade jag heller känt att ja, men ta bort lite Thomas von Brömsen, även om han är skitbra, och lägg till lite mer med relationen till mamma Nina Gunke. Alltså så här. Så det finns, det är ju så man känner när en film lite freestylar, att alla människor hittar olika små filmer i filmen som de hade velat se vidareutvecklade.
Jo men då, det är ju problemet att det blir ett problem här när filmen inte är fokuserad och alltså det är som det går flera parallellhandlingar som aldrig påverkar varandra. Familjesituationen blandas ju nästan aldrig in med kärleksrelationen. Thomas von Brömsen relation till honom blandas inte heller in med kärleksrelationen. Alltså, förstår du vad jag menar? När du börjar se den här filmen, vart såg du att filmen skulle leda? Vad engagerade dig? Jag sitter ju och väntar på att det kommer bli en uppgörelse när han egentligen blir kär i den unga flickan, eller att det kommer bli problem när familjen får reda på den här relationen. Alltså att det kommer bli något problem för Johan Widerberg i filmen.
Eller för Johan Widerberg och Marika Lagerkrantz tillsammans.
Ja, precis.
Var väl det jag väntade med.
Men det är som att ingenting händer, utan saker bara försvinner eller avslutas. Och sen så är det någon sorts liten tyst uppgörelse i en kyrka. Och sen går han iväg med några böcker. Och jag sitter och väntar så här, men ingenting riktigt har hänt här.
Det kände jag. För att är det någonting, även om Bo Widerberg springer iväg, så är han är otroligt bra på enskilda scener tycker jag. Så han kommer hela tiden tillbaka till att hålla mitt intresse vid liv. Alltså så här, det finns massa små små visdomar hela tiden, eller små intressanta ögonblick som får mig ändå att börja så här känna och reagera, tänka.
Mm. Mm. Jag tror väl mer på att det finns, något, det finns väl någon sorts löfte med att det är Bo Widerberg och den var en Oscarsnominerad film. Den är en rätt omhuldad, och jag minns den som en av de stora 90-talsfilmerna på något sätt i liksom, svenska. Så där fanns väl ett löfte för mig att ja, men snart kommer det, snart kommer det. Och samtidigt så att jag alltid såg slutet. Hur kommer det här sluta? Så det var väl när slutet kom så jag kände att jaha, här har det verkligen saknats någonting i den här filmen. Men punkt nummer 4 då. Och det är väl också en fråga eller en undring då. Men först ska jag säga att jag är ingen större fan om filmer som handlar om sex eller bygger på sex eller på sådär och sexuella uppvaknande och sånt. Men min punkt nummer 4 är alltså så här, svensk snuskfilm. Varför ska det alltid utspela sig i så här 40-talsmiljö just då?
Men det gör det ju inte. Eller hur menar du? Får utveckla
det. Nej, men för dem jag minns på raka arm som är så här lite pirrigt, snuskiga, obehagliga. Från min kanske ungdom och så. Det är det den här. Det är typ Tuppen. Av Lasse Hallström, va?
Men var Tuppen snuskig?
Ja, den är ju så här. Men den är ju så här. Du spelar också på 40-talet tror jag, lite kanske tidigare. Och är ju så här svenskt. Svensk är sån snuskig. Han knullar runt den här lilla bilen.
Men hur länge sen såg du Tuppen?
Jag såg den faktiskt, tror jag, vid jul för bara några år sedan.
Okej, nej men då tycker
jag
ju
det. Jag såg den då hemma hos min farbror när jag var liten.
För det kändes kanske som att du hade varit 11 år och blivit lite mer skärrad mot vad du hade skulle bli idag. För det, den är ju typ en feel-good-komedi liksom. Lasse Hallström,
ja, det är väldigt mycket tuttar och buskar i den filmen också. Men sen har vi även sista exemplet är Kodis Bellan, som jag inte minns så mycket. Men han hade också den sexuella uppvaknanden i en så här 40-talsmiljö.
Fan, Kodisbällan minns jag mest som en så här en barndomsskildring, och så finns ju alltid i, men det är ju amerikanska filmer. Skillnaden är att man även får se könen i svenska filmer, och att det kanske är det som kan göra att det känns lite snuskigt.
Jo, men sen Mitt liv som hund utspelas inte den också på så här 40-talet?
Ja, men det är ingen av filmerna du räknar upp tycker jag kvalificerar sig som snuskfilmer, speciellt inte Mitt liv som hund. Hur får du in Mitt liv som hund
är väl den som ska bort kanske.
Han stoppar ju sin snopp i en flaska.
Ja, det tycker jag är jobbigt nog. Men nej, okej då.
Jag gillar Emils videobutik. Du vet, när man går in som i gamla videobutiken, så fanns det här lite avlägset, så fanns porrfilmerna i ett eget rum. Och där, det kommer ett stort rum för dig där det heter snuskfilm.
Alla svenska filmer som utspelar sig i 40-talsmiljö.
Ja.
Nej, okej, så du menar då att svenska snuskfilmer inte alltid utspelar sig i 40-talsmiljö. Så du menar att min punkt 4 är...
Ja, men vi har ju tidigare i podcasten diskuterat till exempel varför måste man alltid visa kön. Jag trodde det var det du skulle gå in på, för det pratade vi om när vi diskuterade Pelle Erövran. Om man får se pojksnoppen som man inte hade behövt se. Här finns det ju också i Lust och fängelsedom så bygger man mycket kring att så här, kjolar knäpps upp lite och sådär. Men lik förbannat ska vi se de helt nakna i en helt obetydlig bild där de skrattar och har det trevligt. Scenen, eller klippet som för övrigt skulle legat på min punkt nummer 1, det sämsta med Lust och fängelsedom. Och det är när Marika Lagerkrans de är lite busiga när de är nakna. Och man ser hennes buske och man ser honom, hans nakna ungdomliga kropp i silhuett. Och så springer de och så säger hon först till säng får ligga underst.
Ja, just det.
Det var överlägset punkt nummer 1 för mig. För att då, på något sätt där ska man visa att, så här, att även den här 37-åriga kvinnan blir så här lite barnsligt när man är kär eller något. Men det är lätt bara malplacerat, fel, konstigt. Det var bara dåligt.
Okay.
Och där fick man se könen, menar jag. Så i din gamla könsteori, varför måste man aldrig se? Det är väl inte enbart din, det finns väl fler som har framhävt det. Men här fortsätter ju det att, varför måste man alltid visa könen i svenska?
Jo, men sen, jag blir så här. Jag vill inte emot att Marika Lagerkrans visar sig kön. Det kan väl passa liksom i den typ av sovrumsscenen, men jag blev faktiskt lite illa till mods för den här flickan när hon visade helt naken. Ja. Där kände jag så här, men det hade väl inte behövt.
Den scenen, kommer du återkomma till den scenen senare?
Nej, det kommer jag inte.
För det var ganska, kan... det fanns många jävligt bra scener i den här filmen. Och den engagerar mig lite. Det kommer jag ihåg, det fick jag höra från en tjej en gång också. Där jag blev så här, det kröp i kroppen. Alltså då var vi båda äldre. Men den här, du får göra vad du vill med mig. Alltså när de bara är så här. Och där stod Johan Widerberg. Det är ganska tragiskt. Det är en lite sorglig scen.
Men inte det trist, inte det som att ha en vit så här canvas framför sig, en vit tavelduk, och någon säger måla vad du vill. Då blir man ju så här, vad ska jag måla?
Ja, plus att om man är någorlunda empatisk så känns den kommentaren obehaglig. Jag kommer ihåg i mitt fall så var det så här, jaha, för det, då så här, vad av allt vi har gjort har du egentligen inte velat göra? Alltså det blir så här, man känner sig skitig. Men där, den scenen däremot, när den här flickan tar av sig, för hon säger ju då så här, så här ser en kvinna ut. För hon är övertygad om att Johan är Johan Widerbergs karaktär är oskuld han också. Och han vet att nej, så här ser inte en kvinna ut. Så här ser ett barn ut. Det finns så mycket underliggande i den scenen som gör den väldigt bra. Så där på ett sätt blir nakenhet lite motiverad.
Jag tyckte den scenen, alltså, var också en av de jag minns. Men jag tycker också att den karaktären Lisbeth var något av det trevligaste filmen. Jag är inte med henne på listan, men jag tyckte hon var väldigt trevlig. Så jag är inte mot det, men då kunde man väl kanske haft en liten bild, en bild bara bakifrån, sett lite axel och lite skuldra på henne.
Ja, men då tycker jag hellre det än tillbaka till den här först i säng, får ligga underst där. Det var så här, bara, och just det, vi måste få in könen in naturlig och
jo,
glad.
Men då känns det mer som ett så här lite cyniskt, som en producent har sagt. Okej, men Marika måste vara naken minst två gånger för att det måste kännas så där skönt sornskt.
Det är det som gör att amerikanerna köper in filmerna lite fortare än annars.
Jo, men det här när de ber dem, vi sett en flickan var 14 då. Det tycker jag mer så här, jag vill inte vara en så här PK-idiot, men jag tycker bara lite synd om den tjejen i det att du är i en ålder där du kanske inte borde visa upp dig för att du börjar röra dig mot det. Det är bland annat, det är ju ändå sexuellt i den, alltså den åldern. Men ändå inte, alltså det blir så här, småbarn som är nakna, visst, har med det i filmen liksom. Men de kommer upp i den åldern, tycker jag bara, fan, lite synd om dig just nu. Jag tycker att Bo Widerberg, det är ett övergrepp mot dig som...
Förutsatt att hon är det som jag då trodde, att hon faktiskt är ungefär 14 år i den filmen och inte äldre som du trodde. För är hon 20 så spelar det ingen roll.
Nej, precis. Då är det lite bättre. Min punkt nummer 5 då, mitt på listan. Och här kan man ha lite vad som helst, det är lite en joker. Och här är någonting som jag egentligen inte tycker är dåligt, men för mig personligen det var jobbigt. Och det var valet av musik. Och jag ska komma till anledningen här också. Det var för att den här filmen börjar med så här klassisk musik, nästan som en, det är någon sorts opera en kvinna sjunger. Och jag kände direkt att det här känns exakt som Antichrist. Det känns bara obehagligt för mig, för det här är så jävla Antichrist.
Känner du inte igen det musikstycket mer? För det,
jo,
det...
Men för sen så kollade jag upp det nu när vi skulle spela in. Att det här musikstycket är då skrivet av någon sån här 1700-tals kompositör som heter Händel då. Mm. Och exakt samma stycke används i Antichrist.
Och då vet Lars von Trier, för det här stycket, vad heter det? Lao Pasha Pada någonting, eller hur?
Ja, någonting. Vi kan ju avsluta podcasten med det sen kanske. Så.
Ja, och den hamnade ju på de här sällsynta så här, soundtrack. Det kom ett soundtrack över svenska filmer. Och då fanns så här av, du vet, Björn Isfält, Änglagård, Björn Isfält, ja. Något annat. Det var så här, det finns inte massa kända kompositörer. Och just det här stycket fanns ju med där också. Och har typ, i varje fall i Sverige, blivit synonymt, kanske då i Norden också, med Lust och fägring stor. Alltså det klassiska stycket blev jättekänt. Så att det visste ju garanterat von Trier när han valde att återvända det. Jag har ju inte sett Antichrist.
Eller är det så att det stycket, alltså jag vet inte riktigt vad de sjunger, men att det behandlar typ sexualitet?
Ja, eller så är det kändare än bara tillbaka till Lucifer-gäng stor. Jag menar, Air on a G-string har ju använts inte bara i Seven när de går i biblioteket, utan i, alltså vissa klassiska stycken får man ju använda fritt hela tiden, för det går inte att knyta an till en specifik film, även om det kan kännas så ibland.
Precis. Men det var för musiken, säkert jättebra då. Och alltså värde om jag är på svenska, så soundtracks greatest hits.
Jag kunde tycka om då, men jag kunde tycka om att istället för, jag hade en dialog här assistens om musik i svensk film. Och det är ofta så här rättigheter som du nämnde i förra avsnittet om Känn ingen sorg, eller när vi pratade om tv-serien Spung. Det är ofta ett problem med rättigheten. Om man har inte råd att köpa vilka låtar, använda vilka låtar man vill. Så ibland i svenska filmer känns det som att så här, åh, den här låten fanns just nu i reabacken, vi måste använda den. I filmen Miffo använder de It's a Heartache, Bonnie Tyler-låten. Skitbra låt. Men det känns bara så här, så som, det känns bara malplacerat.
Ja, du menar typ att i någon sorts här aktiebörs för låtar, så ser de att den Bonnie Tyler-låten har gått ner nu. Vi kniper den med en gång.
Ja, det är så alltid min känsla var det så här. Just nu är Bonnie Tyler It's a Heartache den billigaste låten i världen.
Jo, men lite, det är också intressant i Sverige som inte USA. För att Sverige blir också alltid någon sorts, det är en händelse i sig att man har med sig licensierad musik i filmer. För jag minns att senare kungen kom, så var det en stor grej att Malmros har fått med Tåström-musik och Ebba Grön-musik eller vad det är. Han går aldrig med på sånt. Det är som att i USA liksom inte spelar någon roll om någon får tag i en Bob Dylan-låt eller vad den än är. Mm. Men i Sverige så är musiken är så svårt och så dyrt att det är stort vad de än får med för musik.
Och då kan jag gilla som här i Lust och förändring stor att de ändå bygger in. Alltså att man använder ett tema om och om igen. Det gör man ju även i en kärlekshistoria, Roy Anderssons film. Fast då är det ju originalmusik. Men man loopar det lite och gör det till en extra karaktär i filmen. Och Thomas von Brömsen lyssnar på Beethoven. Men så han har varit sparsam istället för att bara rota och använda så mycket som går ur reabacken.
Okej, punkt nummer 6 på den här listan. Vi börjar röra oss mot det bra. Så har jag satt då Marika Lagerkrans och hennes roll som den här någon sorts här sexhungrig fantasi för unga män. Men jag satte den, jag tycker att Marika Lagerkrans funkar jättebra som den här rollen. För jag tycker hon är snygg, hon är sexig, hon är någonting man vill nå fram till. När hon är tyst, när hon pratar, så blir hon för mig typ Elin i fucking Åmål. Hon blir Alexandra Dahlström.
Det måste du förklara mer.
Hon blir lite patetisk i sitt försök att spela och vara, alltså karaktären då, mer och mer intellektuell och kunnigare och duktigare än vad hon är. Det blir väldigt falskt för mig, på ett sätt som också kanske Elin i fucking Åmål är. Sen tycker jag också hon låter exakt som Alexander Dahlström, alltså rösten. Det blir bara för mig att jag kollar på den här fucking Åmål-tjejen som vill veta allting om världen, men egentligen inte vet ett skit.
Okej, okay. Jag tror du skulle komma till att hon blir lite för mycket en så här ett torr lärarinna. Jag kände ju direkt, det jag förmodligen kände när jag såg den, jag refererade till det förut också, när det blir så här lite för mycket mina mostrar vibbar och då kan inte jag gå igång. Då vill jag hellre typ att Johan Widerberg, jag blir mer intresserad av Nina Gunke. Alltså jag tycker hon är sexigare. Nu kan ju inte Johan Widerberg inleda en kärlekshistoria med sin mor där.
Det hade ju varit en Lars von Trier-film.
Ja, precis. Men kanske då att då hade man kunnat switcha de rollerna i min värld. Men jag håller med dig att för Marika Lagerkrans funkar skitbra tycker jag, så länge historien är lite underspelad. Men sen hon får det ju svårt. Hon får inte vara med så mycket, och när hon väl får vara med i andra halvan av filmen så är det hela tiden på något sätt klimax.
Det jag sa innan då, när Bo Widerberg bestämmer, nu är det tillfälle för att alla börjar skådespela. Vinner jag gudbaggar nu, det är då hon ska bita ihop och leka, du vet, det är som att du kan inte gå i min klass längre, du finns inte i mitt liv. Och samtidigt ska hon vara full och lite såhär våldtäktssugen och på ett sätt som, jag fick svårt för det.
Och då blir ju resultatet lite så här, alltså så här manodepressiv, psykopathållet, alkoholiserad.
Men det gillar jag, för det kan bli, det är lite så här skamgrepp, alltså det kan bli farligt. Eller farlig förbindelse med en annan film, eller vad heter den med Mark Douglas också, den med Tanin som kokas och Glenn Close. Alltså det kan vara intressant på en sak också, men jag vet inte om det är dit filmen är på väg, eller om det är att det är Thomas von Brömsen, hans vänskap, det är det. Alltså att Det har varit en skitbra film om Marika Lagerkrantz blivit galen. Hon dyker upp hemma hos honom. Hon tar över relationen. Från början så är det någonting förbjudet och det är han som vill ha henne. För att han vill ha sex såklart.
Men det är ju lite dit det bär hän som jag tyckte kanske försämra lite. Varför var den här kvinnan tvungen att plötsligt bara vara supersjuk eller supersvag och allting? Hon hade heller kunnat få vara. Det hade varit lite intressantare om det hade skett under städade känslor. Alltså hur hon plötsligt fryser ut honom. Men det är fortfarande inte, hon behöver inte hota honom faktiskt med en fucking knivflaska för att man ska förstå att han ska lämna. Det var lite det blev jag lite besviken på.
Men dock gillar jag hela den grejen, för den scenen följer ju av då att hon får konkurrens från den här unga flickan Lisbeth då, när Lisbeth upptäcker hon på biografen. Och jag gillar ändå det där att den svart, för jag trodde också filmen skulle bli någon sorts svartsjukedrama eller triangeldrama med de tre. Och det tycker jag ändå hade kunnat vara intressant, i att hon blir galen. Men inte att det kommer helt plötsligt en scen. Sen innan så har vi sett en lite såhär pilsk gå till biografen för att hon vill ha sex med Johan Widerborg. Och sen i nästa scen så är hon helt galen. Alltså, men hade de rampat upp det mera och drivit på det på ett bättre sätt, och kanske att hon dykt upp hemma hos honom, hemma hos då familjen, då tror jag att man hade kunnat få en riktigt obehaglig andra halva av filmen.
Och det hade inte jag velat ha. Jag hade velat ha mer ett hjärtegripande kärleksdrama. Den här unga pojken och den äldre kvinnan som skiljs åt, men okay, alltid kommer älska varandra. Alltså, jag hade velat ha något mer hoppfullt och vackert.
Okej, men då hade man ju fått på något sätt berätta då den största kärlekshistorien som har funnits, typ Titanic och så här, en kärlekshistoria och så där. Och jag köpte aldrig från början att Marika var den karaktären som skulle liksom bli så kär i honom, utan jag tror det mer handlar om makt och kåthet och sånt. Förstår du vad jag menar? Jag köpte aldrig att de var kära på det sättet.
Och det å sin sida var väldigt bra skildrat att Johan Widerberg blir lite mer så här förälskad i henne, även om det är vuxenvärlden, medan för henne hon är kåt på spänningen främst. Alltså det känns aldrig som att hon egentligen älskar honom. Och det är tyvärr ofta så det kan faktiskt vara i de här otrohetssituationerna överhuvudtaget, att den som är otrogen, alltså den som har mest, riskerar mest, är kåt, går igång på spänningen, medan den som egentligen inte riskerar något, det vill säga inte har en partner eller bara ska upptäcka sin ungdom, är kanske mer faktiskt förälskad i den här andra människan. Så, men det är det jag menar. Det finns ju massa intressanta grejer här som ändå gör att när filmen är slut så är det en jävligt bra film. Och jag tänker på att så här, fan, Bo Widerberg, jag saknar honom lite grann. Även Mannen på taket och fler filmer. Alltså för fan, han hade ju passion i det han gjorde. Han hade ju ett intresse i det han berättade.
Får jag pitcha snabbt med tanke på incest? En film med det jag har, eller fröet en film med det jag har i mitt huvud.
Ja.
Det finns ju en låt av ett amerikanskt rockband som heter Pearl Jam, som heter Alive. Som du säkert har hört någon gång på rockklassiker eller något sådär, din ungdom, eller hur?
Ja.
Och den har varit jävligt intressant, för den handlar om en karaktär, en kvinna, vars man dör. Och sonen är så lik mannen att hon inte kan stoppa sig själv från att starta en sexuell relation med honom. Och där tycker jag det finns en jävligt intressant idé till en kärleksfilm.
Vilken typ av kärlek? Ja, eller ett ganska, men en mörkt drama då.
Men just det är att om mannen i ditt liv, den du verkligen, eller man eller kvinnan då, som du verkligen älskar, så du inte kan vara utan, dör. Och det enda du, det närmaste du har den personen som kan fylla upp det hålet och fylla upp dina hål, haha, är ert gemensamma barn, för att den personen är så lik kvinnan eller mannen som du älskade. Jag tycker där finns det ett tungt, svart reffendrama med Ryan Gosling i huvudrollen.
Ja, kanske, eller von Trier som vi har nämnt.
Ja, men med Lars von Trier blir det rätt så här bara äckligt på fel sätt. Men vi får se, det var fall inte pitch today. Vi går upp till punkt nummer 7. Och det är en väldigt kort punkt, det är bara en detalj. Och det, för det du pratar om, att det finns många fina ögonblick och scener och så här. Jag tycker det finns mycket i den här filmen, det känns som att Bo Widerberg ändå har, han har skruvat till det lite i scenbeskrivningen och i regin och sådär. Och en sån här, jag gillar verkligen Johan Widerbergs klasskamrat som vänder sig till honom under lektionerna och säger så här korta, snabba saker.
Mm.
Och jag direkt så blev jag bara så här, shit, den här killen, att de verkligen hittat en skön skådis som gör den här rollen skitbra. Och främst också när han sen, när han kallar orger för origer. Ja. Det tyckte jag bara var en detalj som var, det här måste jag på något sätt ändå ta upp med Gustav.
Ja, överhuvudtaget den här skolklassen, de sätter, det märks att Bo Widerberg minns sin skoltid väldigt bra. För den karaktären du beskriver, och även den ordningsamma karaktären, allting sätts väldigt bra i första scenen. Och tyvärr också försvinner under liksom filmens stora mittparti, men kommer sen tillbaks på något sätt. Det var mest att jag tyckte det var väldigt bra. Det var väldigt roligt att sitta i den här klassen, för det kändes väldigt äkta hela tiden.
Ja, jag tänkte på det väldigt mycket, att jäklar vad bra Widerberg och hans team har varit i castingen och även energin. För det fanns liksom karaktärer, men de var inte för mycket karaktärer, för det känns ändå realistiskt som att det var en klass. Och ändå var det så här, det här är sköna människor jag hade velat gå med. Till exempel då den här Origer-killen som är helt besatt av sex på ett så här jävligt skönt sätt.
Ja, och även den, så här, den stora tjocka ordningsmannen som inte är trackad av de andra. Det tyckte jag var skönt, att mobbing-aspekterna som alltid smyger sig in, även om det inte handlar om mobbing, så smyger sig mobbingen in på något sätt i såna här filmer, men inte här. Och det var väldigt skönt, för man kan
men en sak faktiskt jag kommer tänka på nu som klingar lite falskt och som knyter an till det vi pratade om, att Johan Widerberg känns så gammal och så här. Det är det här när han pratar om origer med Widerberg, och Widerberg svarar, är det samma sak som ormgrop? Då kände jag så här, okej, nu försöker de visa att Johan Widerberg är ett barn, han kan inte allting och så där. Men det tyckte jag, det kändes falskt, även om jag köpte att Johan Widerberg säkert var 14-15 när han spelade in filmen. Så kände jag ändå att, nej, men din karaktär vet ju sånt här.
Inte Johan Widerberg väldigt vacker? För det är aldrig
jag... Men vänta nu, Gustav. Uh-huh. Då går vi upp till punkt nummer 8, som är löftet om Johan Widerberg som en svensk Ryan Gosling på den här tiden. Och då kan du fortsätta med det du skulle säga om honom.
Jo, men för jag har ju följt Johan Widerberg. Vi är i stort sett jämngamla. Det var något år som diffar där. Och jag har ju en fin, vacker bioupplevelse när Röda Kvarn i Stockholm fortfarande fanns kvar. Det är där jag bland annat upplevde Pretty Woman, vilket var, det har jag berättat förut. Det var så stort för mig att få gå och se en film om en hora när den kom. Den var ju från 7 år, så det var egentligen inget speciellt. Men för mig var det. För mig är den fortfarande lite spännande.
Men hur gammal var du när Pretty Woman kom då?
Då var jag väl så att jag kan tippa att jag var 12. När kommer den? 89?
Nej, för jag såg ju den när jag gick i ettan, tvåan i lågstadiet. För jag vet att jag pratade med min lärare om den, så jag heter på ingenting.
Jo, men den var från 7 år. Så det var jag menar inte nu att det var spännande för mig att jag fick komma in på den filmen. Men för mig var det spännande så här att då hade jag väl börjat åka in själv till Stockholms stad och börja gå själv på bio. Så hela det kändes lite vuxet. Så att gå på en film om en prostituerad var lite vuxet. Därför måste det ha varit innan högstadiet. Det kan ha varit till och med så här sommaren innan högstadiet. Förstår du? För det är så mycket som händer där i övergången från mellanstadiet till högstadiet. Men även på Röda Kvarn, när jag gick på Natural Born Killers, så var det bara jag och Johan Widerberg i salongen. Det var så här, du vet, en dagvisning. Och det är väl därför Röda Kvarn la ner. Folk letades inte till den biografen. Och speciellt inte dagtid. Men jag kommer ihåg att där satt jag och Johan Widerberg och tittade på Natural Born Killers. Det, sånt blir magiskt i efterhand. Och speciellt som han har blivit lite en myt nu. Alltså han har dykt upp så sällan. Han försvann och plötsligt såg man honom i Ocean's Eleven 2. I en så här konstig gästroll där man är så här... Jaha, vad gör du där? Han har ju blivit snusmumriken i Mumintrollen. Som vandrar mellan olika Mumindalar.
Ja, men det är så konstigt, för att min relation till Johan Widerberg. Och jag tror att han vid den här tiden hade chansen att bli någon sorts svensk Ryan Gosling. Alltså någon sorts dramaprins. Eller vad man ska kalla det. Men min relation bygger ju egentligen på att jag hade Ebbe och Didrik, den tv-serien på VHS hemma. Och vi såg den om och om igen. Så det är så jag känner Johan Widerberg.
Ja, men det är så jag känner honom också, Emil. Det är så alla känner honom från början. Alltså Ebbo, det
är... men om vi tar då den och sen även den här filmen, så är det så här, shit, den här killen hade kunnat vara det största svenska drama löftet. Och jag menar, nu vet jag inte vad han håller på, men jag såg ju han då i en film som heter Happy End, där han får spela med en olycklig roll som, ja, så kanske det var så enkelt för honom att spela.
Alltså anledningen att han har varit borta är för att han hade ingen lust. Det är det enda jag kommer ihåg att man ofta läste så här, att han orkar inte leva det livet. Alltså det som alla svenska kändisar säger att de inte vill, fast de vill ju det. Men däremot, gud, jag har glömt min poäng helt och hållet. Men det jag sa innan du gick över till punkt nummer 8, det är ju att, är han inte väldigt vacker? Och där har vi en poäng, för att det var ingenting jag någonsin tänkte på när jag jämnårigt följde honom. Förstår du? Vare sig det var Ebba Didrik när man är, vad är vi då, 8-9 år. Eller senare. Men nu tänkte jag så här bara, som faktiskt går in på din Ryan Gosling liknelse.
Han är ju väldigt så här... Han är vacker, han är väldigt fager. Han ser ut som en ung prins.
Precis, och han har ju det här ungdomliga utseendet som gör att det är han fortfarande. Så man skulle gärna se honom, om det är så att han är sugen på att faktiskt bara göra tre stora roller om året igen. Så börja använda honom till coola saker. Visst, håller jag med om det. Det skulle vara kul att få tillbaka Johan Widerberg löpande i filmer. Jag hör ju till en av de få som tyckte jättemycket om Colin Nutley-filmen Under solen också. Jag och amerikanska Oscarsjuryn, den fick ju inte ens, den blev ju dissad i Sverige och av branschen på många sätt och vis. Men jag älskar den.
Det är en av alla de där filmerna som jag vet verkligen, de verkligen inspirerade Trollhättan på ett sätt som verkligen var så här att alla pratade om den i Trollhättan som att det var en Trollhättefilm.
Ja, det var då det började. Det kan vara så här, ja, det första eller andra då riktiga Trollhättan-filmen.
Ja, det var ju så här fucking Åmål, Under solen, och sen utan den Livvaktarna kommer det stort också. Den spelades in i villaområdet bortom mig. Du vet, ja. vi åkte till det huset som man spelat in och kollade så här.
Fucking Åmål är ju Trollhättan-filmen nummer ett. Alltså du menar inte nummer ett så, utan den första, förstår du? Den första,
ja, det var väl den första också inspelningen som de gjorde här med de där, vad det nu är, kommunala och europeiska pengarna.
Ja, ja, och där blev ju Under solen då, som det var Helena Bergström, Rolf Lassgård och Johan Widerberg, som var jättebra i en egentligen otacksam roll. Alltså han ska spela någon raggare, det är så här dömt att misslyckas.
Ja, men det är väl lite samma sak då som i den här Happy End som du inte har sett, och Björn Runge senaste. Den får en otacksam roll i att spela en sån här en småskurksväsla med stora skulder som är elak och slår sin flickvän.
Ja.
Och det är så här, den här prinsen vi har här gör sitt bästa, men det är inte en roll riktigt för honom. Det blir väldigt mycket, nu spelar han en roll på en teaterscen för att det är en jävla teaterövning och någon måste spela den här rollen.
Men Under solen, då tyckte jag det funkar väldigt bra, och jag såg den, kommer ihåg, medvetet själv. För anledningen tror jag att den blev så dissad i Sverige, det var för att tänkte att fucking Åmål kommer. Nu har jag inte den exakta kronologin här, men då blev det ju så inne med den här lite så här svenska independent-aktiga tonen. Och Under solen, det var plötsligt lite på utelistan, alltså att göra den typen av filmer. Mm. Tycker du om den filmen Under solen?
Jag har inte sett Under solen, men jag känner att min bild av den filmen är att det är en så här väldigt stabil, nu gör vi en ny Änglagården-historia, är det att det utspelar sig i Sverige. Med grusvägar och du vet, mjölkkannor och så.
Jo, Jens Fischers utmärkta...
Ja, och det är väl lite som du säger, det var väl inte så riktigt hipp där i den här fucking Åmål-tiden när Lukas Moodysson sköt på så här gryn i 16mm och... allt om det dogma och skit händer.
Nej, precis.
Vi går upp till punkt nummer 9 då. Och det är en punkt där. Alltså, det handlar egentligen om så här att jag saknar lite de här tunga svenska egensinniga typ autörerna från det gamla gardet. De här regissörerna med pondus som pekar med hela handen och sa att så här gör vi den här filmen typ. Alltså, jag tror bara att det är Roy Andersson vi kanske har kvar av de här. Och Bo Widerberg var väl en sån. Så även om inte jag tyckte den här filmen var det bästa jag sett, även om inte jag är stort fan av Bo Widerberg av det lilla jag sett, så tycker jag ändå att när jag ser den här filmen, så vet jag om att det här är filmhantverk. Och det finns typ en person som har stått och verkligen lett den här filmen. Och det är inte, alltså, det är inte producenter eller folk som inte riktigt vet vad de gör men har träffat rätt ut den här filmen. Utan det är en riktig filmskapare.
Ja.
Så min punkt nummer 9 är bara att jag saknar dem, den typ av filmer. Vi har John Truell kanske finns kvar också då. Så John Truell och Andersson. Sen vet jag inte om vi har några mer av den här typen av regissörer som vet bäst i rummet om det de pratar om.
Jag vet inte om man kan hårdra det så. Just, alltså för du gjorde det till en åldersgrej nu. Alltså är Jan Troell till exempel, har han samma självförtroende som Roy Andersson på plats? Alltså nu blir det, eller?
Ja, kanske inte, det är klart att jag är väldigt enkelt.
För jag håller, men däremot, det jag håller med om är att Bo Widerberg var en sån, man förstår, alltså som så här, som förmodligen grät och pissade blod på inspelningsplats. Det vill säga att han brydde sig om den här, just den här specifika lust och förägningsstor lika mycket som han brydde sig om barnvagnen han gjorde, eller kvarteret Korpen när han gjorde den, eller då den första fucking Beck-filmen, Mannen på taket, när han gjorde den.
Mm.
Och det skiner igenom i scen efter scen. Scener slarvas inte bort när Bo Widerberg är på plats.
Nej, precis. Men för att ta en jämförelse då. Om Roy Andersson och Bo Widerberg eller någon av de här sitter i ett rum och får en fråga om sin film eller hur de ska göra med någonting, så säger de nog så här typ att så här ska vi göra för det är så här det ska bli. Medan till exempel Lukas Moodysson kanske också ett filmgeni, men på ett annat sätt, han skulle kanske mer lägga fram det idag då som att, alltså jag vet inte riktigt hur vi ska göra, kan vi inte prata om det lite och se, för att mitt manus står det så här, men det går ju även att göra så här.
Men där tror jag, så tror jag att vi är mer idag. Dels är vi lite latare, för vi har blivit det med tiden, med sociala medier och allting. Vi har det lite tryggare. Vi låter den personliga hälsan gå före inspelningen. Jag menar, Bo Widerberg, om han på bokstavligen skulle börja kissa blod på en inspelningsplats, så säger han: nej, vi har 18 timmar kvar, vi kör liksom. Men du blöder genom jeansen, ja, vi kör. Idag, Lukas Moodysson, du, jag, ingen idag. Vi skulle vara så här: okej, nu tar vi en paus. Och så åker vi in och kollar det här på sjukhuset. Plus det som du säger, att så här, att det har blivit lite fint, att det här gör vi tillsammans. Manusförfattaren är precis lika viktig som regissören. Och producenten har blivit lite mer som i Hollywood, alltså det vill säga att producenten bestämmer. Det har blivit lite mer uppluckrat. Så där.
Det finns inte de här de starka regissörerna som kan be dem på SFI hålla käften. Ge mig bara pengarna så jag kan göra filmen.
Nej, precis. Be dem, de finns under tiden som de har blod, som blodfläckar genom jeansen.
Precis. Ja, men punkt nummer 9 var då på något sätt Bo Widerberg och hans gard av regissörer.
Där kan jag säga, det är lite fint. För jag har även en sån här spotting med Bo Widerberg som är fin, för att det var en eller två dagar innan han dog. Så ser jag honom på Café Opera. Just när jag var i, alltså så här, jag kommer inte ihåg exakt vilket år han dör. Det är ju strax efter Lust och fägring.
Ja.
Kanske året efter, kanske 9 månader efter, eller 2 år, jag vet inte. Under en kort period gick jag, en anledning vi inte behöver gå in på några kändisfester. Det har aldrig hänt sen i hela mitt liv, utan jag är 19-20. Så jag är på Café Opera på någon kändisfest, och så står Bo Widerberg i baren. Och du vet, snackar med någon drink, han verkar nöjd liksom. Och så blev det en sån kontrast när man läste då en eller två dagar senare att Bo Widerberg är död. Och jag har aldrig slutat tänka på det, speciellt som jag har jobbat med så här äldrevård, mycket med döden och sådär. Fan, det är ju ofta så folk säger att de vill dö. Förstår du? Han står på Café Opera och kanske tänker att okej, den där bruden ska jag ligga med i natt.
Jag vet inte riktigt vad Bo Widerberg dog av nu, men det kan ju vara så att han hade ändå, alltså, enorma smärtor och cancer i hela buken eller någonting, och stod där och verkligen...
Ja, men, ja han kan ha varit betydligt sjukare än att han bara stod och var glad. Även om jag för mig att det var något så här hjärtsnurp, som jag brukar kalla det. Alltså när det bara tar stopp. Och han var ju lik förbannat,
och det bara hände,
tillräckligt frisk för att kunna stå på Café Opera. Många så här, i månader när de ligger inför döden är ju sängliggande med smärtor och behandling och allting. Alltså så att... Men samtidigt, vill du dö så? Jag vet att Will Ferrell, skådisen, har sagt på frågan så här: hur vill du dö? Ja, i sömnen, så att jag inte vet när det händer. Och det är ofta det människor säger. Att nej, men man vill bara dö plötsligt. Men jag är inte så säker. Alltså det där, hela den där farvälprocessen med anhöriga och sådär kan ju vara väldigt fin. Jag vet inte varför jag gick in på det. Ja.
Jag vet inte, men jag kan säga för att han dog 1 maj 1997 i magcancer. Så jag tror att han hade jävligt ont när han stod
då
där.
Då hade han, lär han ju ha haft ont. Men 97 kom ju även lust och fägring.
Kom inte lust och fägring?
95, förlåt, 95. Ja.
Okej, men vi går upp till min punkt nummer 10 då. Den sista punkten, det varmaste med den här filmen, det bästa. Lång och trogen tjänst är fel ord. Men jag ger det faktiskt till en skådespelare för att han på något sätt dyker upp i allting jag ser nu för tiden. Han dök upp i den här tv-serien då, den kortikanska biskopen som finns på Öppna arkivet, som jag såg, som jag såg när jag var liten och då såg igen för skojs skull. Och han var även med i Känningens sorg då förra veckan.
Och han var även med i Allsång på Skansen och sjöng en av Håkan Hellströms låtar helt själv. Och spelade även på, han spelade ett instrument, ett blåsinstrument, vad heter den? Och bå, nej fan jag vet inte.
Nej, ingen aning, men det känns ju som att du vet nu vad som är min punkt nummer 10, så du kan väl säga namnet.
Ja, men det har jag vetat i typ 20 minuter i och med att han inte dyker upp. Thomas von Brömsen, jag håller med dig. Jag hade haft på punkt nummer 10 Thomas von Brömsens fyllor som är genialiska. Han är ju lys, det minns inte jag från när jag såg den här filmen första gången. Men Thomas von Brömsen är ju starkast i den här filmen.
Ja, och han vann en guldbagge för rollen.
Gjorde det, han det? Jag har inte kollat upp det, men han vann det.
Jag blir alltid osäker när folk ifrågasätter, men jag är 99% säker på att han vann en guldbagge för den rollen.
För den skulle han ju ha.
Men jag menar, så att jag gillar ju, för mig blir filmen så här, jag vill ha en så här buddyfilm mellan Johan Widerborg och han. Tycker
det är andra gången du säger Widerborg, det är så sött. Johan Widerborg, det låter som att du har någon släkting som heter typ Ingrid Widerborg. Och därför säger du Widerborg.
Vad heter han då? Widerberg? Ja, den bryr sig, Babylonsjukan Gustav.
Ja, nej, jag tycker bara var gulligt.
Men alltså, nej, men just alltså jag tycker att ett intressant upplägg för filmen hade varit att fan, tänk om den här patetiska fyllbulten finner vänskap i den här unga älskaren till hans fru. Och den här unga älskaren finner vänskap för att han kan lära honom någonting om musik.
Ja, eller och då hade ju loglinen varit så här: en alkoholiserad man blir vän med sin hustrus unga älskare. Det är ju
vet vad du har där? Du har ingen Lars von Trier film. Vet du vad för typ av film du har där, Gustav?
En film jag gärna hade skrivit.
Jo, men en Pedro Almodovar film
Ja, men även en Lasse Hallström film han hade kunnat ro i landet. Men kanske mer Almodovar. Okej, jag ger dig den. Almodovar-film, ja.
Så att där tyckte jag, så därför Thomas von Brömsen, jag tycker varje scen med han är så jävla bra. Ett, hur han spelar full, att han inte gör det på det sättet som kanske Kjell Bergqvist eller Micke Persbrandt hade gjort. Och på det sättet där relationen har till sin fru, alltså i hur han är så underlägsen. Genom som jag uppfattade att han gjorde det första misstaget i att ha sex med en annan kvinna. Det är så jag uppfattar den maktbalansen mellan dem. Att han gjorde ett misstag och hon sedan dess har utnyttjat det. Så att han kan inte lämna henne.
Ja, och problemet här igen är ju att vi får tyvärr inga scener med dem tillsammans. Och det är en lite missad möjlighet. Det fanns säkert en plan med det. Men det saknar man. För då hade man kunnat få ännu mer djup. Men jag håller med här om hans sätt att vara nersupen. För han är i stort sett full varje gång han är med i filmen. Och han gör det så bra att hade det varit Thomas von Brömsen som hade spelat Micke Persbrandts roll i Maria Larsson-filmen av Troell så hade den filmen blivit allt det jag saknade att den inte var. Jag kände att det blev så himla personligt. Jag tror alla kan känna igen sig hur man blir på fyllan där. Och det är inget burdust, det är inget våldsamt, det är inget sludder.
Det är bara någonting väldigt ledsamt. Alltså han har en väldigt, väldigt tom existens.
Ja, en människa som är tankad och kreativ på sprit men inte riktigt hänger med sig själv. Men han har en jättefin rolltagning där. Och
samtidigt bara så konstigt att han behandlas i filmen av Bo Widerberg som, ja men inte som Kramer Seinfeld, fast han också dyker upp sådär ibland bara. Men att, ja men som att han inte finns. Alltså han är som ett spöke i filmen, eftersom man aldrig får se Marika Lagerkrans karaktär, pratar man med någon annan. Det trist att det blir så isolerat, det där svenskap. Och du vet när Johan Widerberg, inte Borg, när han väl ber då den här mannen att fan, du måste för min skull ställa dig upp mot din fru liksom, eller du måste säga hur det ligger till. Där trodde jag att det här filmen kommer, det här allting knyts samman, att han kommer gå in i kyrkan och säga hur det ligger till och allting kommer liksom, alla kort kommer lägga på bordet. Men så kommer inte det. Det blir bara som att allting, ingenting löser sig på något sätt i den här filmen. Allting bara brinner ut.
Ja, och det finns några riktigt vackra scener som då precis som man ser framför sig själv och som aldrig är med i den här filmen, som man hade velat se. Till exempel Thomas von Brömsen i kyrkan, utan att det blir supertragik eller någonting, utan det ska bara kännas bra. Det ska kännas bra när man ser för den människa Marika Lagerkrantz ändå blir i filmen är ju inget sympatiskt. Alltså hon är ju ego deluxe när det väl kommer till krita.
Ja, hon är ju ett monster liksom, lite som Demi Moore i Skamgrepp.
Ja.
Men det jag hade velat sett faktiskt, jag fick scenen nu i mitt huvud här. Tänk den här kyrkan, hon står där framme och vad man nu gör på en avslutning av sin examen, ger diplom eller vad det är till sina elever, en efter den. Tänk om Thomas von Brömsen bara kommit in där, inte så här sluddrande fullord bort sig eller ställt till en scen på sätt som typ i Jakten med Mats Mikkelsen, utan tänk om han bara gått raka vägen fram till henne och bara typ kysst henne.
Jo, men jag tänkte en liknande grej, fast inte just kyssen. Visst, den blir bra. Eller att han går in och bara säger så här, nu går vi hem, och sträcker ut sin hand. Och så får hon lite lydigt bara gå ner där och så lämnar de
jo,
kyrkan.
Jo, precis, för att hon egentligen, för att hon målar sig upp som den som har makten i filmen, både över honom och över Johan Widerberg. Ja. Sen ser vi att det krackelerar. Hon blir ju galen när hon inte längre kan ha den makten, eller när hon märker att hon är inte allt för Johan Widerberg. Så att han säger det, är det allt han har behövt säga under hela deras relation egentligen? Han har aldrig vågat, för han är så jävla underkuvad. Ja. Man hade bara kunnat säga att nu tar du min hand och nu gör vi det här jag säger.
Ja.
Och då väljer han att göra det. Skitfint. Allt att han kysser henne och bara går raka vägen ut. Sen hör man en bil bara starta och åka iväg.
Måste man höra bilen? Är det viktigt att man hör bilen?
Nej, men okej, så här då, typ. Han går ut från kyrkan igen. Och så ser man, du vet, kyrkdörrarna öppnas och stängas så här som de gör ett tag innan de stängs helt. Och när det går fram och tillbaka, då ser man liksom han går in i bilen och startar och kör iväg.
Och vet vad som händer efter det här? Då står Johan Widerberg kvar i kyrkan. Och så kommer alla karaktärerna är lost in. Och vi förstår att Johan Widerberg har varit död hela tiden.
Gustav Torssell, jag tänkte ställa en fråga till dig nu. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka?
Jag vet inte det. Emil. Vad är det vi kommer prata om?
Jag tror inte heller jag vet det faktiskt. Jag tror att vi har typ så här 3-4 olika titlar bredvid varandra för nästa gång.
Ja, det är den veckan. Då kan det bli Matt Damon eller District 9-regissörens Elysium heter han, va?
Ja, den eller The Heat också har vi pratat om, Sandra Bullock-filmen.
Ja, och men, jag kommer få se båda på betalbio så att säga.
Ja, jag också. Jag åker ju hem till Trollhättan, så jag vet om att jag kan få med mamma på Elysium. Så den kommer jag nog se. Men jag tror det är svårare att få se The Heat, för jag tror inte The Heat ens kommer visa till Trollhättan.
Ja, då får vi helt enkelt säga till lyssnarna att gå och se Elysium, för den kommer vi garanterat prata om. Och så kanske jag har sett The Heat också.
Och nämner någonting om den. Det låter skitbra. Den här podcasten finns på iTunes. Det vet ni redan. Den finns på tittaromsnackar.se. Och den finns också på filmsidan filmfenix.se. Lyssna på oss hur ni vill. Bara ni lyssnar på oss. Och gärna om ni vill. Lägg upp en länk på er Facebook-sida om oss. Och säg hej alla mina vänner. Lyssna på det här. Eller twittra om oss. Eller blogga om oss. Eller Instagram om oss eller någonting. För vi har också en Instagram, Gustav. Vill du säga någonting om den?
Det är lite... alla filmer vi inte pratar om finns där i en slags lite halvnördig dagboksform. Där jag och Emil på varsitt håll lägger upp filmerna vi tittar. Och bland annat senaste veckan har man förstått att Emil har gått tillbaka till att titta på de här gamla Fredag om 13 filmerna och jag ser lite fler kärleksfilmer än jag egentligen trodde.
Ja, och du listar ju även så här kyssar på film där, så det kan bli intressant för de som vill ha någon sorts lista, fast ändå inte på listan här kanske.
Precis, det kan ni slå på Instagram, slå på kyssar på film ihopsatt, så kommer det dyka upp. Jag har varit så listig så att då finns det samlat de 4 kyssar på film som jag har listat av olika skäl.
Du har skapat en egen tagg som snart kommer vara den största på Instagram.
Ja, precis.
Men då kan vi även be, är ni lyssnare, nu ska vi försöka be, det här kommer inte hända för jag tror inte vi har tillräckligt många lyssnare. Men om ni vill, när ni ser en film, ta gärna en bild om ni tycker kyssen är bra eller dålig. Och så kan ni då tagga kyssar på film och så kan ni skriva vad ni tycker om den. Vad är bra med kyssen, vad är dåligt?
Men vad händer då på Instagram, undrar jag som är lite farbror. Måste jag slå på kyssar på film för att se om någon har gjort det? Eller blir jag meddelad om det?
Jag tror du måste slå på det. Men jag tycker att man borde kunna lägga in taggar man vill prenumerera på. Men det vet jag inte om man kan Instagram. Jag kan inte heller Instagram så bra. Men vi får se vad kyssar på film är en av våra tittar och snackar taggar som ni gärna får använda.
Ja, men nu hör jag att musiken till Lucifering stor. Det är jag helt med fel sägning och medveten om det. Jag kallar La Pasio di Marche. Har redan varit igång och det, så vi avslutar väl samtalet nu.